Attention on the ear. I det här avsnittet pratar Niklas om arbetslivet. Han pratar utifrån egna erfarenheter och han pratar också om tankar och idéer kring just arbetslivet.
Något av det viktiga som finns, det är ju att arbeta. Att ha någonting att syssla med, kanske inte direkt att arbeta, men ha en meningsfullt, något meningsfullt att göra någonstans där man känner att man är en del av ett sammanhang. Och om man inte kan få det, så då är man väldigt utanför samhället. Och att idag, speciellt med den krisen vi har nu, där faktiskt väldigt många har blivit arbetslösa och komma ut på en arbetsmarknad idag eller var tvungna att söka ett nytt jobb för de har blivit av med sitt jobb. Det kan vara väldigt knäckande för folk. Och folk som redan kanske känner sig knäckta sen tidigare. Och har man då problem som till exempel att man har problem med att fatta sig i skrift. Man kanske har koncentrationssvårigheter som man har problem på intervjuer. Och man faller inte in i det mönstret som förväntas av folk som söker arbeten. Och det kan ju vara allting från att man söker ett vanligt truckjobb till att man vill söka något mer kontorsaktigt eller inom restaurang och så. Så ställs det ju bara mer och mer krav på de som söker. Har man inte då de här färdigheterna som faller inom det man kallar normalspektrat, då är man ju faktiskt förfördelad redan där. Det är någonting som jag känner är väldigt, väldigt hemskt faktiskt. Och tänk då om man har speciella behov. Man är inte alls dålig som person. Man är inte en dålig arbetare. Man är inte en dålig medarbetare. Men man har speciella behov som kanske behövs. Man kanske behöver ha lugnt omkring sig för att kunna koncentrera sig. Eller man kanske störs väldigt mycket av att det är mycket. Det är folk som rör sig och att man inte kan koncentrera sig på grund av att det är folks rörelser runt omkring. Alltså hur ska man kunna ta upp det på en intervju? Det går ju inte. Det är någonting som jag tänker ofta på det. Och sen om man då har att man kommer in och passar in. Alltså man får det här jobbet som man har sökt. Man klarar av den processen. Och sen kommer man in på arbetslivet. Och på en arbetsplats. Och alltså det är ju väldigt ofta som folk som inte då riktigt passar in i ramarna, de ses som annorlunda. De ses inte som att de kanske platsar in. Man kanske har, det kan vara så enkelt som att man inte vågar fråga om att man ska, om man får gå med på lunch. Och då kommer man se som en person som inte är med i gänget. Och då kanske man inte heller blir inbjuden, för de tycker att man är en enstöring. Och det jag försöker göra på min arbetsplats till exempel är att jag försöker tänka på sådana saker. Jag fick tänka på att jag själv kanske kan ha svårigheter med vissa saker. Och sen försöka prata med, alltså vara trevlig mot människor. Och fråga om de vill hänga med på lunch till exempel. Och jag tror att det viktigaste man kan göra, alltså om vi inte pratar om det här med när man ska få anställning då, utan liksom på en arbetsplats. Det viktiga man kan göra på en arbetsplats är att man försöker se vilka starka sidor vissa personer har. Men också att man, om man ser att någon är svag på någonting, försöker utforska det också. Och hjälpa den personen. Men då menar jag inte att man ska påpeka det och så, utan man bara frågar, behöver du hjälp? Eller jag funderar på en sak. Man kan ta det på det sättet också. Jag funderar på en sak. Jag kan tycka det här är lite jobbigt. Är det någonting som du skulle kunna, ha några tips till mig? Och så kan man starta dialoger på det viset. Nu känner jag att jag glider lite mellan det här med arbetssökande och det här med hur man är på, hur det är på arbetsplatser. Men det är nog för att jag har väldigt starka känslor för de här sakerna, och det kan vara svårt för mig ibland att just när jag, alltså det är väl en sak jag har liksom, att när jag känner väldigt starkt för någonting så blir jag väldigt, ja, jag får svårt att uttrycka det nästan. Just för att det är inte lätt.
Det är mycket värderingar också som du har i dig. I dina tankar antar jag.
Ja, men det har jag. Jag har ju ändå jobbat nu i ungefär 25 år i yrkeslivet. Och jag kan säga att jag själv har haft vissa problem under mina år som jag inte har märkt förrän jag blev äldre. Jag kan också säga att jag kan upptäcka hos andra numera vad de kan ha för problem. Och inte så, nej, jag ska vara ödmjuk också. Absolut, jag är inte någon person som verkligen bara, åh, där ser jag en människa som mår dåligt. Nej, men jag kan se jag kanske ser att det är någon som skjuter upp saker väldigt mycket. Då försöker jag ta mig tiden och prata med den personen idag och fråga liksom, varför. Jag ser att du ofta pratar om ditt jobb inför på fredag eftermiddagen och säger att du kanske måste jobba på helgen. Då brukar jag inte bruka, men alltså jag har gjort det några gånger och tar upp och frågar liksom att är det så att du tänker ofta på jobbet på helgerna och sådär, och det, alltså, för det är någonting som är det är ju, man trycker ju ner sig själv på det viset, man låter sig aldrig vila.
Nej, och varför tror du att det blir så att jag säger jag ska jobba på helgen? Vad tror du det grundar sig hos den personen?
Men det är ju någon typ av det går inte att säga. Det är ju, då blir man ju någon som försöker analysera en person. Men det kan ju vara tecken på en osäkerhet. Att man känner att man underpresterar på en arbetsplats. Och att man tycker att man inte har gjort tillräckligt mycket för dagen. Och att man vill visa sig duktig. Genom att man då säger att man ska ta igen detta på helgen. Men samtidigt så är det också att... Jag har sagt några gånger till en kollega att du har 40 timmar på dig i veckan att jobba. Det är 8 timmar om dagen. Visst, ibland kan man jobba övertid. Men man får tänka så. Det har inte hunnit på de 8 timmar. Ja, det får jag göra nästa 8 timmar. Om det är på måndag, då är det på måndag. Jag får börja jobba igen. Sen är det jättelätt att säga sådana saker. Det är ju bara... personer själv som kan hitta sina strategier för hur man ska göra. Sen kan man ju hjälpa, man kan tipsa om strategier.
Vilken roll tycker du cheferna har för att motverka det här att jobba på helgerna? För det påverkar ju hälsan.
Ja, men det, jag vet inte. Jag tror att det är så beroende på vilken arbetsplats det är. Vissa jobb kan du inte ens ta med dig hem. Står du i kassan på ICA kan du inte göra det hemma. Det fungerar ju inte så, men du kan ju ändå ta med dig jobbet hem, att du tar med dig oron. Det är ju en sak du kan ta med dig hem. Du kan ta med dig hem stressen och pressen. Att du kanske inte har, att du inte orkar med din arbetsdag om du har ett sånt jobb.
Tror du att anställningsformen påverkar?
Ja, jag tror absolut att anställningsformen påverkar. Sen är det väl sådär att personer som inte känner sig så, alltså om man känner att man underpresterar och så kanske den påverkar mindre. Men om du har en anställningstrygghet, om du har ett fast arbete tills vidare tjänst, så har du inte samma press på dig att att du måste prestera för att få det, eller att kanske få, till och med som vissa, få 8 timmar nästa dag. Det är inte alla som vet att de ska jobba dagen efter heller.
Det pratas ju mycket om gigjobb nu, att det är ju många timanställningar, det är ju mer så kallade otrygga anställningsformer nu. Så att det är kloka tankar att ha kring hur ska man hjälpa människor också.
Ja, alltså det med gigjobb är ju, då måste du prestera hela tiden. Du har ju en väldigt, väldigt hög press på dig. Och har man då, och det tror jag är några av de största problemen för många människor. Jag brukar tänka så att många personer som har fått en NPF-diagnos, de kanske inte hade fått det om de hade haft en miljö som var mer anpassad till deras behov. Och speciellt det här med stress och press. Jag för att anknyta till det vi pratade om en tidigare gång med skolan, så vet jag att jag kan prestera snabbare ibland om jag inte har tidspress på mig. Men har jag tidspress på mig så kan det ta längre tid. Just för att tidspressen gör att man inte klarar av att fokusera, till exempel. Och det är ju någonting som, det finns ju vissa arbetsplatser, du kan inte ens välja det, för du har viss tid på dig att utföra ett arbetsmoment. Sitter du i kassan på ICA, då kan man ju mäta hur många varor du skannar på en timme. Det kan man göra, men står du på ett band, löpande band till exempel, då är det ju så. Bilen rullar. Du kan inte fortsätta följa med den efter att den har lämnat din arbetsplats. Så hinner du inte med då hinner du inte. Och det jag tror är någonting man måste fundera på, just det där med hur ser vi på arbetstempon och hur ser vi på arbetstakter och hur ser vi på hur mycket man ska prestera under en dag. Och jag tycker inte det är rättvist att man, dels att man kan ju inte kräva lika mycket av en person som är nyanställd som man kan kräva av en person som har jobbat i 15 år. Och kan man verkligen kräva lika mycket av någon som är i 40-årsåldern som någon som är i 60-årsåldern? Jag kan inte se det riktigt, att den ekvationen går in, och då har vi inte ens pratat om olika fysiska förutsättningar som folk har.
Intressant reflektion där kring åldrar, 40-60-åringar. Vill du vidareutveckla lite hur du tänker där?
Nej, jag tog ju bara 40-åringar som ett exempel, för du, i 40-årsåldern så har du oftast din fysiska aktivitet någorlunda kvar, men du har antagligen också kunnat lära dig ditt jobb väldigt bra, vilket gör att du kanske, inte i alla yrken, men i många yrken så kan du prestera kanske bättre då än du gjorde i 25-årsåldern. För då kanske du inte hade den vanan, du hade inte den kunskapen, du har inte utvecklat kanske de här muskelminnena, eller du har inte lärt dig strategierna. Men sen när du kommer uppåt 60-årsåldern så har ju faktiskt kroppen oftast börjat ta stryk av livets gång, om man säger så. Att man är inte lika vig längre, man är inte lika snabbtänkt. Ta matematiker till exempel, så är det ju så att i princip alla nya stora, när man knäcker såna här problemlösningar som har funnits väldigt länge, jag tror det är folk i 25-årsåldern som gör det. Det är väldigt specifikt då, och det, vad jag vet så vet man inte riktigt varför. Men det har väl med också att hjärnan förändras under ens livstid. Man är inte samma person när man är 60 som man var när man var 40. Det är jättemycket som har hänt med kroppen och även med hjärnan.
Det är ju mycket forskning kring hjärnans kapacitet och utvecklingen under livets gång, så att säga.
Absolut. Det finns ju folk som utvecklar Alzheimers tidigare än pension. Men nu är det inte riktigt det jag tänker på när jag pratar om det här, utan jag pratar väl mer om någon normal fördelning av hur folk brukar vara. Inte de här särtillfällena vad det gäller liksom att man får en sån påverkan som till exempel Alzheimer gör, som är väldigt, kan vara väldigt jobbig för personen men också för omgivningen. Men det jag pratar om mer är väl att man inte kanske, man kan inte anpassa ett yrkesliv eller hur ett yrke ska vara efter en viss typ av högpresterande människor, utan man måste se att alla som är, som finns i samhället har ett värde. Och även de som inte kan prestera exakt lika bra som vissa andra har också ett värde. Det tycker jag inte man tänker på. Man ser det som just på den här arbetsplatsen så måste vi prestera så här mycket, och därav så är det bara den här viss typ av människor som passar in. Och om man tänker så på alla arbetsplatser, så är det ju ingenstans som folk som inte passar in i mönstret får plats. Och det är lite samma sak som jag ser på det här när man rekryterar folk, att man har samma typ av tänk, man det går ju liksom, vad heter det, det går trender i hur man rekryterar, och det finns ju en tendens som jag tycker mig se, att man börjar mer och mer med olika tester, man ska ha problemlösningstester, man kanske ska ha motoriktester, man kanske ska ha någon typ av lättare intelligenstester nästan. Väldigt intelligenstester kan man prata om någon annan gång också. Det kan man prata mycket om. Men just det där att en person som kanske inte klarar press kan ju ha väldigt svårt med att utföra ett motoriskt test på tid. Vilket den inte skulle haft. Den kanske skulle kunna göra det på den tiden om du inte hade sagt nu startar jag klockan och sen stoppar jag när du är klar. För det kan vara ett hinder för den här personen. Eller bara den grejen med att det går trender i hur man ska skriva CV. Vet du inte om hur ett CV ska skrivas? Eller du kanske inte ens har möjligheterna att fatta dig på det viset i text som förväntas. Du kanske stavar fel. Visst, rättstavningsprogram hjälper dig. Men har du stavat ett ord rätt men det har blivit fel ord och du inte märker det? Du är ju hjälplös även om du har ett rättstavningsprogram. Det kommer ju inte se seriöst ut om någon läser det. Och det, man tänker att vi ska bara ta dem som kan uttrycka sig på bästa sätt. Så jag tycker det blir mer och mer en tendens av att man får liksom någon typ av utegrupp. Folk som inte är korrekta för mallen, de får inte heller möjligheterna i livet.
Kan det vara så att de här testerna också, det fanns ju inte för, det har ju kommit senaste åren egentligen, att det blir bara mer och mer tester för att du ska få ett jobb. Och syftet med det, för så var det ju inte förr.
Ja, men jag tror att syftet är ju, alltså dels hänger det väl ihop med att det har blivit hårdare på arbetsmarknaden. Det är ju mer arbetslöshet nu än vad det kanske var när jag började jobba på 1990-talet var det mycket arbetslöshet också, men då kanske, alltså testerna fanns väl, men de var på vissa typer av arbetsplatser, vissa typer av rekryteringar så hade man tester. Andra rekryteringar var kanske att man bara, var du hel och ren och såg hyfsat snygg ut, kom i tid så kunde du få ett jobb. Sådär, även om det var mycket arbetslöshet. Men jag tror det har att göra med, dels tror jag det har utvecklats en bransch. Att man säljer in där. Det finns folk som har företag som säljer in rekryteringstjänster. Och det är väl en anledning skulle jag tro. Och sen också att man det har blivit modernt också med att man ska hitta den perfekta personen och sådär.
Perfekta personen, det låter bra det. Det är ju och perfekt.
Men läs en platsannons. Det är ju supermänniskor de söker. Det är ju inte, den personen som de söker finns ju inte.
Det är ju en önskelista. I de flesta fall.
Ja, det är önskelister. Så det är.
Ja. Nej, för att det ska bli inkluderande på arbetsmarknaden finns det ju jättemycket jobb att göra. Och jag tänkte på det här du pratade om innan, att vara social också, om man återgår till det. Det är ju människor också som faktiskt inte vill vara sociala. Och kanske inte vill. De kanske bara vill ta en kort paus, en bensträckare och hämta sin kaffe och sen sitta och göra klart jobbet liksom. Och kanske ha fokus på det och inte vara så social. Och det kan ju också ställa till lite olika situationer.
Ja, och där är jag nog inte rätt person att prata med. För jag är ju en person som jag kollar av min omgivning genom att vara social. Och ifall jag inte får då responser från en sån här person så kanske jag blir den som, då ska jag vara där lite extra och så. Och det är ju något jag får tänka på, för det är ju faktiskt att inkräkta på någon annans omgivning som den personen kanske inte vill ha. Så det handlar ju om hela tiden att, om man tar det på det personliga planet, så handlar det om att man funderar över, men hur är jag? Hur uppträder jag? Och visst, alla gör misstag. Det viktiga är ju att man lär sig av de misstagen man gör. Och det är också en sak som jag kan se ibland, att man pratar om den här personen som är så udda och beter sig så konstigt, men det är ingen som pratar med personen som man anser vara udda och beter sig konstigt. Alltså, får man inte reda på vad andra tycker att man gör fel med, då kan man ju inte heller ändra på sig.
Hur kan det vara att bete sig udda och konstig? När tror du att människor uppfattar någon annan kollega, medmänniska, som udda och konstig?
Det är väldigt svårt att svara på generellt. Så. Det går ju inte att svara på det generellt. För, jag menar, för mig är det ju udda och konstigt att inte vara social. och det vet jag att det inte är udda och konstigt. Men till exempel att man... det är ju så lätt att slänga sig med sånt så jag sa. Ja, någon som beter sig udda och konstigt. Men vad är det egentligen? Det är ju en jättebra fråga. Men det är ju... ja, att man kanske inte... Ja, men för mig är det ju konstigt att man inte är med vid fikabordet till exempel. Det tycker jag är konstigt.
Med våra normer, är det så du tänker?
Absolut.
Och, sen och koder.
Det. Ja, precis. Och, men du har ju sånt att just det där med att... alltså, egentligen att bete sig udda konstigt, det, egentligen så kan man nog inte säga vad det är som gör att man gör det. Utan det handlar om vad bryter man några sociala koder? Bryter man mot ett mönster som är gängse på en arbetsplats? Då kan man bli stämplad som udda och konstig. Det kan ju vara att en person börjar på en arbetsplats och så är den hårdrockare. Det kan ju folk tycka är jättekonstigt. Men går du ner på vissa arbetsplatser så är det ju ännu konstigare om du kommer dit i kostym. Till exempel. Alltså, att vara udda och konstig för en person kan vara helt normalt i en helt annan miljö.
Kan det också vara så här att en person som är ny på jobbet, det innebär ju kanske en stressfaktor för de flesta. Mm. För det är, du ska prestera, du ska bygga relationer, du ska vara social. Och så kanske det pågår ett kaos privat. Så att andningshålet för den personen är ju faktiskt kanske att kunna gå fika och, eller bara vara tyst eller gå ut och ta en promenad eller bara få 5 minuters för lite återhämtning. Och hur, jag tycker själv att det är komplext för att skapa den förståelsen. För personen i fråga då som kanske har det här kaoset privat kanske inte vill förklara det för alla när man är ny på ett jobb. Att jag vill inte vara med här för jag har kaos hemma. Apropå normer och värderingar. För det kan ju orsak och verkan hela tiden.
Ja, ja men det finns ju folk som aldrig är med på någonting, som bara sitter tysta hela tiden, men de accepteras som det. Och jag vet inte hur man ska kunna säga vad, alltså vissa bara accepteras av att vara normbrytande, om man säger så. Om vi säger att normen är att man sitter och diskuterar vid fikabordet och så är det någon som aldrig gör det. Det är en person kommer aldrig se så konstig, men en annan kommer se så konstig. Jag vet inte varför. Jag tror att det viktigaste är att man försöker att kommunicera även med de personerna, men kanske inte att man får inte tvinga sig på. Om det är någon som inte vill vara med vid fikabordet så kan man ju vid ett annat tillfälle fråga hur mår du, till exempel. Men jag tror att det viktigaste är just det där att man om man märker att någon aldrig kommer till fikarummet så kan man fråga om de vill komma och bjuda in dem. Och om de då tackar nej så får man ju respektera det.
Absolut, och det är värt att prata om för det kan ju skapa ohälsa. För att det kan skapa utanförskap i en grupp, att man tycker att någon är annorlunda. Udda, konstigt som vi pratar om. Och att den personen kanske blir exkluderad. Fast det finns en logisk förklaring. Så att jag tycker det är här med kommunikation som du är inne på. Att våga ställa frågan. Hur mår du? Närma sig en annan person. För den personen kan få jättestressad. Jag har verkligen kanske lite fobi för att gå ut i fikarummet. Det har man ingen aning om heller. Vad är orsaken?
Nej, absolut. Det finns jättemånga sådana saker. Jag brukar ju skoja med folk om de går hem lite tidigt så brukar jag skoja med dem och säga jaha, jag sa halvdag. Jag hade en kollega, när jag sa det andra gången till honom så fick jag en utskällning för att han av någon anledning så gillar han inte att jag skämtar med honom på det viset. Och det enda sunda att göra, tycker jag då, det var att jag bad om ursäkt. Och sen drog jag alla de eranskämter från honom. Och vi var bra kollegor. Vi hade en bra relation till varandra. Men just det skämtet gillade inte han. Jag gick över gränsen där. Och där, jag kan ju aldrig be honom, eller kräva honom att han ska förlåta mig för det ens. Alltså nu, det är en väldigt trivial situation. Men det är sånt som får mig att tänka lite. För jag kan ju aldrig säga att nej, men det, nu måste du godta här att jag inte menar något med det och att jag ber om ursäkt. Det kan jag inte göra. Men å andra sidan så måste man också acceptera att folk kan göra sådana saker av bara som jag brukar dra det skämtet. Och jag menar inget med det. Och ifall jag då ber om ursäkt och sen faktiskt ändrar på mitt beteende, måste man också acceptera det. Eller måste man ju inte såklart. Men att man får ändå se det som att nej, okej. Okay. Niklas gjorde ett övertramp tyckte jag. Men nu gör han ju inte det mer.
Och jag tycker ni löste det jättebra. För det handlar om
kommunikation. Det vet
jag inte. Nej, men det låter så när du beskriver det. Och det handlar om kommunikation. Prata med och inte prata om. Mm. Prata med, ja. Prata inte om. Det är en gyllene regel som jag ser det.
Jag vet fortfarande inte om han har förlåtit mig. Men vi... vi har ju ingen dålig relation idag. Sådär. Det hade vi ju inte dagen efter heller, vad jag vet. Men det kan ju vara så att han fortfarande ser på mig. Och det får jag ju bara acceptera i så fall. Det är inget man kan gå och fundera över.
Nej. Och det känns ju som att ni sträckte ut handen till varandra. Och sen så får man ju bearbeta det själv. Det är ju upp till honom.
Det gjorde vi ju inte. Jag fick ju en jätteutskällning och så började jag med ursäkt och så gick han hem. Han sträckte ju inte ut någon hand till mig, men jag tyckte inte att han behövde det heller. För om han hade ett problem med att jag drog skämt på det viset så är det är ju hans gräns. Då får jag ju lära mig det. Och jag tycker inte att han behöver komma och säga att nej, men jag har förlåtit dig nu. Nej, det är inte så det behöver fungera. Och man kan skala upp det också till om det skulle vara något grövre. Så ja, man har rätt att alltid vara sur på någon. Ja, man. Men sen så kan man ju också faktiskt fundera på det att ja, om den personen ändrar beteende och visar att den är uppriktig och att den har bett om ursäkt, då kanske man får fundera på det. Men nu har vi glidit lite här över från det jag började prata om. Ja, men det är ju komplicerat det här med arbetsliv och roller, speciellt man kan tycka att det är komplicerat när man är ung, men jag tycker nog inte att det blir mindre komplicerat när man blir äldre. Jag tycker att man ser, det kan vara mer, om man tittar på till exempel en skolgård eller en skolklass, så kan det vara lite mer utåtagerande, lite mer vulgärt kanske i sitt sätt att agera, om man tar det här med mobbing och sånt. Men jag tycker att man ser exakt samma mönster på arbetsplatser. Samma sätt att man försöker ofta hitta någon som man kan enas, den tajta gruppen enas mot en enskild individ och stöter ut den och på det viset gör sig själv mer, man känner att man tillhör den här gruppen genom att stöta ut en annan individ. Så där, det tycker jag man kan se på arbetsplatser, inte lika tydligt, men det finns exakt samma mönster. Och jag tror att det viktigaste är just det där att man försöker se till allas styrkor. Man försöker vara en öppen person. Jag tror att man har allt att vinna för sig själv på det också. Inte bara så att man kanske inte stöter ut en person, utan du vinner själv på det. Genom att det, för mig i alla fall, så är det mycket trevligare när alla trivs än när några trivs och en inte gör det.
Och hur vet du att en person inte trivs fast den inte är inkluderad i gruppen?
Ja, men det kan man inte svara på nu, men nu pratar jag mer om när man märker att det är en person som, alltså, när det har skurit sig på något sätt, att man märker att det finns irritation och sådär. Sen kan man ju inte i i varje enskilt tillfälle. Bara för att någon inte är med i en grupp så behöver inte den otrivas. Den behöver inte vantrivas för det. Den kanske tycker det här är det bästa den har haft. Och kunna sitta där och ha sina hörlurar på sig och bara göra sina uppgifter.
Exakt, fokus på jobbet och stänger av det andra.
Mm.
Och det är den personen jag tycker att den är anställd för. Och tycker inte att personen i fråga kanske inte anser att jag har ett socialt åtagande i detta.
Nej.
Sen kanske det handlar också om oss själva i många situationer. Att vi iakttar en annan kollega och bedömer den utifrån våra egna värderingar och perspektiv. Mm. Alltså här ska du vara på en arbetsplats, men det handlar om oss själva. Mm. Istället för att tycka, ja men så gör den personen, vad intressant. Och det är helt okej. Okay.
Mm.
Att respektera ett inkluderande, en inkluderande arbetsplats helt enkelt. Mm.
Man säger ju det ibland att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Men jag skulle nog vilja säga att du ska behandla andra som de vill bli behandlade. Jag tycker att den är nog bättre. För den personen kanske inte alls vill bli behandlad som du vill. Den kanske inte alls vill göra det du vill göra.
Exakt, för vi är olika.
Mm.
Precis, och det är där jag tror att, ja, men varför vill inte du vara med? Det är ju viktigt för mig, det är vårt egna bekräftelsebehov.
Mm.
Ja, men nu har vi en social, det måste ju vara viktigt för den också, så jättebra. Tänkvärt.
Men det handlar ju också om, det handlar ju om kommunikation i alla tillfällen, för en person som kanske alltid försöker dra med alla, den kanske har en osäkerhet i det också. Den kanske känner sig väldigt osäker när andra inte är med och så. Och vill man då inte vara med så kan man ju faktiskt försöka kommunicera det också. Man behöver inte, man ska ju inte, alltså det är en ömsesidig respekt faktiskt sådär. Och bara för att någon verkar väldigt utåtriktad och utåtagerande så behöver det inte vara att den personen är den mest självsäkra människa heller.
Vi vill bara känna sig omtyckt. Och det är våra egon också. Att vi vill ha lite bekräftelse. Vi vill känna oss sedda. Och det blir, vi är olika. Vi har olika behov av vilken bekräftelse behöver vi. Vi kanske bara behöver bekräftelse när det gäller vår arbetsinsats.
Mm.
Vi kanske inte behöver bekräftelse när det gäller det sociala.
Mm.
Det är helt individuellt.
Absolut, absolut. Så är det, absolut. Och, men också en... Kanske kan avsluta med det och säga det att jag tycker att det är mångfalden som gör oss starka. Att man har olika individer och om alla är precis likadana då finns det ju ingen friktion i det. Det finns liksom ingenting som händer. Man bara går runt och om alla tycker det är jättekul att spela tennis på en arbetsplats och alla bara spelar tennis, då utmanar de inte sig själva. De kommer ju aldrig gå och spela bowling. Så det blir för mig blir det tråkigt. Det roligaste är ju liksom när någon vid fikabordet tar med sig någonting som jag aldrig har sett förut. Och då kan jag ju fråga om det. Och sen om den personen inte tycker om att jag frågar om det, då säg till mig då. Så jag har aldrig med det.
Så enkelt. Kommunikation igen. Och det behöver ju inte alltid vara tävling heller. Det är kanske också det här tävlingsmomentet som kan vara, nu ska vi ha en aktivitet, nu ska vi tävla, och någon kanske bara, nej, jag vill bara ha kul, jag vill bara vara tillsammans.
Vi kan tävla och vara mest omtänksam. Nej, jag tror inte det är bra.
Det var en bra, det tycker jag vi antar den utmaningen.
Ja, jag vet inte hur det ska bli så bra heller. Hade bara alla gått runt och varit omtänksamma mot varandra, det hade blivit rätt påfrestande, tror jag.
Tror du?
Ja, det tror jag.
Tack. Ja. Tack Niklas. Tack, roligt att höra dina kloka reflektioner.